kan väl samla oss i en bön inför predikan. Herre, tack för att det står i ditt ord, Herre, att där två eller tre samlare, där är du mitt ibland oss, Herre. Tacka dig att du är här idag, att du vill tala till var och en av oss, Herre. Hjälp oss att lyssna efter din röst den här gudstjänsten tillsammans, Herre, och den här stunden med predikan, Herre, i Jesu namn. Amen. Jag hade tänkt att jag skulle börja den här predikan med ett litet quiz. Går det bra? Ni behöver inte räcka upp handen, utan ni kan ropa rakt ut bara. Vilken dag är det på tisdag? Fetisdagen, bra. Vilken dag är det på onsdag? Här fick vi två svar. Och båda två är rätt. Det är Alla hjärtans dag och det är askonstan. Helt rätt. Sista frågan. Vilken dag är det som inleder den kristna fastan? Är det fetisdagen eller askonstan? Tack. Hör ni vad ni är duktiga? Jag vet inte hur många det är här som tittar på spåret. Jag inser att det skjuter över huvudet på en del kanske som inte ägnar sig åt sån typ av underhållning, men jag gillar På spåret. Och under semifinalerna i år så kom ju precis den här frågan. När den liksom kristna fastan inleds. Och jag brukar alltid sitta och vara helt blown away med hur mycket de kan. Men de kunde inte den här frågan. Och det gjorde ni. Bra jobbat. På onsdag så inleds den kristna fastetiden. Det här är ju någonting som vi kanske vanligtvis inte lyfter så där jättemycket i vår tradition, eller har gjort det där så särskilt mycket. Men jag tycker att det finns goda anledningar till att faktiskt lyfta den kristna fastan. För är det någonting som vår kultur behöver, där det finns så mycket ljud, där det finns så mycket fokus på njutning, är ju en tid där man skalar av och man söker Guds närvaro. Vi är alla lite olika. Men en sak har vi gemensamt, och det är att vi behöver Guds närvaro i våra liv. Och idag så har jag tänkt att ta med dig till en text som talar precis om det här. Den finns i Lukas evangeliets 10:e kapitel, vers 38-42. Medan de var på väg gick han in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr dig inte om att min syster låter mig gå ensam och ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Den här texten handlar om en ganska vardaglig situation som jag tänker att många av oss kan känna igen oss i. Någon kommer på besök, och det direkt så tar människor olika roller. Vi har Marta som direkt går in i rollen att passa upp. Hon ordnar, går in i ett praktiskt läge. Ni vet, leksakerna ska plockas undan. Tvätten ska in i något skåp. Kakor och kaffe ska fram. Det ska vara trevligt. Hon gör det praktiska. Och så har vi den andra systern, Maria, som istället sätter sig vid Jesu fötter och lyssnar till hans undervisning. Och det här uppmuntrar ju Jesus. Han säger ju till Maria att hon har valt det som är bäst. Medan Marta istället får höra att hon gör sig bekymmer. Vad är det egentligen som händer i den här texten? Jag tänker att det finns två stycken problem som jag skulle vilja reda ut lite för er här. Det första är ju att Maria bryter emot kulturella förväntningar. För på den här tiden så fanns det en väldigt stark uppdelning mellan en manlig sfär och en kvinnlig sfär. Så om ni tänker er det officiella rummet i huset, typ vardagsrummet, där samlades männen och samtalade åt. Köket i andra utrymmen, det var kvinnornas sfär. När man var ute så kunde man mötas, men i stort sett så möttes inte kvinnor och män, förutom om det var utomhus eller i det gemensamma sovrummet om man var gift. Så det första problemet, det är ju att Maria tar en mans plats. Hon sätter sig vid Jesu fötter. Och när vi hör det så tänker vi ju, åh, vad äckligt, luktar illa. Eller så tänker man typ på någon som är underdånig, ungefär som en hund eller någonting. Men att sätta sig vid någons fötter signalerar på den här tiden någonting helt annat. Det signalerar att jag är här för att lyssna på dig, jag är här för att lära av dig. Jag är redo att bli en ledare och en lärare. Ta undervisningen från dig och ge den vidare. Så det första liksom problemet vi möter, det är ju att Maria tar en mans plats i den här kontexten. Och Jesus uppmuntrar det. Det andra, hon bryter liksom mot kulturella förväntningar och Jesus uppmuntrar det. Det andra problemet, det är ju att Marta, hon tar det som är viktigt och gör det framför det som är kanske viktigast. Det står i vers 40 här att hon ordnade, vi ska se, det står att Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. I en annan översättning så står det att Marta var distraherad med allt som skulle fixas. Och ibland tror jag att vi har missat en viktig poäng i den här texten. Vi har tänkt att Jesus ser ner på det fysiska arbetet för att istället lyfta fram det andliga arbetet. Men det handlar inte på något sätt om att Jesus ser ner på ett fysiskt arbete eller att han skulle se ner på att betjäna eller göra saker med och för andra. Det man ska komma ihåg med den här texten, det är att den ligger precis efter berättelsen om den barmhärtige samarien. Och de här två texterna är egentligen tänkt att läsa tillsammans. De speglar två sidor av egentligen samma mynt. Den första eller den andra berättelsen, den berättar om att du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Och den andra berättelsen talar om att du ska älska din nästa som dig själv. Men det finns en prioriteringsordning. Vi ska först älska Gud för att kunna älska vår nästa. Så problemet var inte att Marta tjänade och betjänade. Det är andligt, det vi kallade till att göra. Problemet var att ordningen blev felvänd. Hon lät sånt som var bra och viktigt distrahera henne från den mästare som hade satt framför henne och var beredd att tala Guds ord till henne. Jag tror så här, baserat på de texterna som finns i Bibeln, att Guds närvaro finns tillgänglig för dig och mig överallt genom hans ande. Man kan vara precis var man är. Men även om hans närvaro finns liksom tillgänglig i mitt liv, så är inte jag konstant tillgänglig. Det finns liksom en naturlig drift på grund av synden att göra precis som Marta, att inte stanna upp. Och orsaken till att vi inte stannar upp tror jag till stor del är detsamma för oss. Det är förväntningar i kulturen som hindrar oss och distraktioner från sånt som är viktigt men inte viktigast. Och de här två, de mixas ofta tillsammans. Så vår kulturs värderingar, de distraherar oss gång på gång och säger åt oss att allt vi gör ska resultera i något konkret, att vi ska leverera, att vi ska visa resultat, att vi ska hinna med allt och hålla oss uppdaterade på allting och att man ska klara sig själv. Så kulturen får oss att prioritera allt annat än vad vi egentligen behöver. Och vi själva låter oss fångas av allt det som är viktigt, men inte viktigast. Okej, tillbaka till På spåret. Jag har fastnat lite där idag. Efter frågan om fetisdagen och askonsdagen så skulle ju då domaren Fredrik Lindström liksom förklara fastan. Och så sa han så här, ja men efter askonsdagen då kan alla de kristna späka sig hela vägen fram till påsk. Ungefär. Och det var lite oklart om det var ironiskt eller inte. Men jag tänker att han gav uttryck för vad jag tror många tänker om fastan. Att det egentligen bara handlar om självplågeri. Och det är klart att i en kultur där liksom det värsta du kan göra är att förneka dina direkta begär, så kommer fastan att framstå som ett hot. Och i en kultur utan Gud så kommer den framstå som totalt meningslös. Varför ska man plåga sig själv? Och kanske kan den här läsningen av Marta och Maria hjälpa oss att också förstå fastan. Fastan handlar om att göra rum, att kunna välja mellan det som är viktigt och det som är viktigast. Det är en tid där vi får utvärdera kulturella värderingar, vardagliga distraktioner som vi automatiskt skolas in i. Fastans mål är att göra plats för Guds närvaro. Det är inte bättre hälsa, det är inte mer fritid eller självplågeri. Målet är att göra plats för Guds närvaro i våra liv. Fastan handlar alltså inte om att späka sig, utan om att göra sig av med en del slagg som tar vårt fokus och som berövar oss från friheten som vi har i Kristus. En annan invändning som jag tror finns emot fastan är att den är inåtvänd och lite märklig. Men nu ska ni få följa med mig till mitt andra bibelställe idag från Apostlagärningarna 13 om en häftig gudstjänst i Antiochia. Där står det så här: i församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manan som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga ande till dem: avdela Barnabas och Saul för en uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Hela poängen med att fira gudstjänst, hela poängen med att fasta är att släppa annat för att kunna stanna upp inför Jesus och hans närvaro. Och när den här unga församlingen i Antiochia stod i Guds närvaro genom gudstjänst och fasta, så insåg man att nu är vi på väg in i en ny fas. Man lägger sina händer på Saul och Barnabas. Helige ande talar och man avskiljer dem för att gå ut och sprida budskapet om Jesus. Den här händelsen är ju en av de absolut viktigaste händelserna i apostlagärningarna, som inte bara påverkar liksom den kända världen utan som har burit liksom frukt ända tills idag. Det är en av orsakerna till att vi sitter här idag. Så Guds närvaro är inte en overksam närvaro som får en församling att bli inåtvänd eller märklig, utan Guds närvaro är en katapult ut i rätt riktning. Jag tror att Jesus kallar på sin kyrka: spring inte ifrån mig, stanna upp hos mig. Och nu ska ni få 3 enkla tips inför fastetiden. Nummer 1, håll det enkelt. Nu har vi pratat om att stanna upp i Guds närvaro, men hur gör man egentligen det? Och vi i frikyrkan älskar stora upplevelser. Vi vill ha nedslag, möten av Gud i stunden som överraskar oss. Låt oss liksom fortsätta och be för det. Låt oss fortsätta be att Gud ska överraska oss. Möta oss här och nu. Men jag tror att det som sker över tid, en längre tid, är ännu viktigare. Små stunder i stillhet inför Gud som vi regelbundet lägger in i våra liv. Jag lyssnade på ett samtal med författaren och bibelläraren John Ortberg för ett tag sedan. Och han gav en del vägledning kring hur man i liksom kan stanna upp inför Jesus i ensamhet. Och så, det han sa var så oerhört bra och enkelt, tycker jag. Han sa så här: för det första, utgå från att Gud är där. Han är hos dig, han är i dig. Tänk inte att du måste göra en massa saker eller säga en massa saker. Var bara uppmärksam på det du känner och det du tänker. Och ta det och lägg det inför Gud. Ibland kommer han svara, ibland inte. Helt enkelt, krångla inte till det. Gör det enkelt. Börja med något litet och gör det uthålligt. Det andra tipset jag har, det är att jag tycker att du skulle kunna våga att testa matfasta. Fasta i Bibeln är egentligen matfasta. Det är att avstå från mat för att lägga tid i bön och söka Gud. Man hör ibland om en massa andra olika fastor. Men jag tycker vi kan bara hålla det här nu. Att fasta är matfasta. Kom inte och spring med någon Danielsfasta. Det finns bättre ord för det. Det heter att man är vegetarian. Eller testar vegetarisk kost. Eller så hör man en del som pratar om sociala medierfasta. Och jag tänker att det är fantastiskt bra att avstå från sociala medier under långa perioder. Det tycker jag alla borde göra, inte bara under den här tiden. Men det är väl ändå liksom en del av den allmänna helgelsen att reglera det. TV-spelsfasta, nej men det är att växa upp. Kan vi hålla fastan till matfasta? Inse att jag låter som en surgubbe. Men i Bibeln är fasta matfasta. Är då matfasta för alla? Nej, men det är inte för alla. Det finns de som har medicinska skäl för att inte göra detta. Finns de som har historik eller problem med ätstörningar? Nej, men då kanske inte matfasta är någonting för dem. Men jag skulle vilja ge dig tipset. Våga testa matfasta. Och än en gång, gör det enkelt. Ta inte 40 dagar i sträck, utan det kommer inte gå så bra. Utan ta en dag i veckan. Ta ett mål under fastan. Men våga testa det. Jag hörde en annan pastor som sa att jag avskyr att fasta. Jag älskar att be, men jag avskyr att fasta. Men jag har aldrig fastat en längre period utan att jag har verkligt fått ett verkligt genombrott i mitt andliga liv. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att våga testa fastan. Det tredje tipset är ju att prioritera våra gudstjänster eller att gå i gudstjänst. För Jesus har lovat att när vi är tillsammans, när två eller tre är samlade, så är han mitt ibland oss. Så den här tiden vi har framför oss är inte bara en tid för varje individ. Det är en tid för oss att komma samman. Att hitta fokus, att få riktning. Och jag tror att Gud vill sätta oss i rörelse, i rätt riktning. Så låt oss ta den här fasta tiden. Kom på gudstjänst, det är det absolut enklaste sättet att behålla något slags fokus i vardagen på att ha Jesus i centrum. Otroligt enkelt. Och när vi möts så vill också Gud möta oss. Så det ska vi göra nu. Kan bandet och alla sångare göra sig redo, så ska vi be en bön. Herre, hjälp oss i våra liv att välja mellan det som är viktigt och det som är viktigast, Herre. Tack för att du har kallat oss i tjänst att tjäna och betjäna andra människor, Herre. Till praktiska uppgifter, Herre. Tack för att du inte ser ner på det, Herre. Att det inte är mindre andligt, Herre. Utan att du vill att vi ska utföra detta, Herre. Men tackar dig att du också längtar efter våra hjärtan, Herre. Efter att vi ska få stanna upp inför dig och söka ditt ansikte, Herre. Jesus, jag tackar dig för att din närvaro inte är overksam, Herre, utan den skjuter oss ut i rätt riktning, Herre. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss och du vill möta oss den här söndagen, Herre, på ett alldeles särskilt sätt, Herre. Tack att du vill tala till oss, Herre. Hjälp oss att skala bort en del av det som är distraktioner i våra liv, Herre, för att lyssna lite extra till din röst den här tiden fram till påsk, Herre. Hjälp oss, Herre, att få de stunderna i vardagen, Herre. Hjälp oss att komma samman, att uppmuntra varandra, hitta fokus för framtiden, Herre. I Jesu namn. Amen.